Amen. Vi har kommit fram till tredje delen i det här med olika typer av bön. Och det roliga är att bibeltexten ska läste Larry i förmiddags. Jag tror att det var Guds ledning att han läste den i förmiddags. De här papperna som jag har fått, de låg redan förberedda här uppe när Larry läste det. Vi hade inte talat med varandra, så det var lite roligt. Men det är ju så. Gud leder. När anden leder, då går alltihopa, det krokar i på något sätt. Vi har talat om lovprisningens betydelse och förbönens makt, där vi ber för andra människor. Det vi ska ta några minuter bara och läsa om och fundera kring, det är när vi själva har behov, för att vi får berätta för Gud våra önskningar. Och det kan naturligtvis gälla andra människor också, men det kan ju också gälla sånt som vi behöver, som vi känner behov av. Och vi får lägga fram våra egna önskningar. Det är det viktigaste vi ska ha med oss från den här kvällen. Och vi ska göra det om en stund också. Det står att vi, eftersom Jesus har köpt oss med sitt blod, så får vi komma frimodigt inför nådens tron för att ta emot hjälp och nåd i rätt tid. Och det är jätteviktigt att vi får tänka så. Filipperbrevet 4 ska vi läsa. Filipperbrevet 4. Vi talade i förmiddags här om att när strömmar av levande vatten kommer ut i våra hjärtan, så är det en glädjeström som kommer. Och vi får ösa med fröjd i frälsningens källor. Den här texten börjar med glädje. Den uppmanar oss att fröjda oss i Herren. För att det ger oss starkhet. Och sen fortsätter det och kommer in då på det som är ämnet då. Men vi börjar läsa Filipperbrevet 4, vers 4-9. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Vi får lägga fram våra önskningar. Vad kan våra önskningar vara för någonting? Jo, det är ju sånt som vi vill ha helt enkelt. Sånt som vi tycker att vi behöver. Ibland förstår vi kanske inte riktigt vad vi själva behöver. Men emellanåt hamnar vi i situationer då vi faktiskt gör rätt bedömning. Jag tänker på ett tillfälle mina föräldrar berättade om innan jag var född. Så behövde de en större lägenhet. Så de satte sig ner och bad en kväll och skrev ner på en lapp: Herre, vi önskar en lägenhet med 3 rum och si och så. Och så la de det i ett kuvert och stoppade in byrålådan. Och de satte sen ut en annons där de beskrev att de önskade den här lägenheten. Det var en man som svarade på lägenheten och det visade sig att han var troende. Och de var troende också. Så det krokade i. Det visade sig att det var precis en sån lägenhet som de hade skrivit om på pappret. De la fram sina önskningar inför Gud. Det här var Stackebergsgatan, Lennart, där du också har bott. Jag vet inte om det var en 3-rummare, men jag kommer inte ihåg. Men de skriver ner sina önskningar. Och det är ett sätt. Ett annat sätt är att vi talar om det för Gud. Va? Vad är vi önskar för någonting? Grundspråket betyder ordet önskningar här. Önskan, begäran eller framställan. Det finns 2 andra ställen i Bibeln där det dyker upp. Det ena är lite märkligt, från Lukas 23 och 24, så används samma ord i grundspråket. Lukas 23 och 24. Och det är ju i negativ mening att några får sin önskan uppfylld. Det är när Jesus döms till döden här. Då står det att i Lukas 23, vi kan läsa från vers 21. Men de skrek, korsfäst honom, korsfäst honom. För tredje gången sa han, nämligen Pilatus till dem. Vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Och så kommer det. Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Det är samma ord i grundtexten här. De önskade se Jesus korsfäst. Och de gick till den högsta auktoriteten som fanns omkring dem. Och begärde med höga rop att han skulle göra som han ville. Och till slut så mjuknade han då. Nu är det här en negativ berättelse i någon mening. Men det är samma, vad ska jag säga? Det är samma princip. Va? Man går till den som har makten. Och så lägger man fram sin önskan. Och i det här fallet så fick de ju som de ville. Lennart läste på förmiddagen här från första Johannesbrevet kapitel 5. Där dyker det här ordet upp också. Det handlar om att bedja efter Guds vilja. Första Johannesbrevet 5 och 15. Vi kan läsa från 14 versen. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi att vi också redan har det vi bett honom om. Här kommer önskningarna in igen. Det vi bett om. Vår önskan. Så lägger vi fram en önskan inför Gud och den är i harmoni med Guds vilja. Då har vi redan det. Sen när vi har sett eller inte, det är en annan sak. Det finns en tidsaspekt i saker och ting. Va? Gud kan ge grönt ljus till ett bönesvar. Men det kan ta en kortare eller längre tid när vi får se den i verkligheten. Men vi, i någon mening i anden har vi redan fått det. Det är de önskningar som... Där har använt det här ordet då. Sen står det när vi går tillbaka till Filipperbrevet 4 då. Att vi ska låta Gud i allt få veta våra önskningar. Här används en verbform som är först och främst imperativ. Alltså vi uppmanas att lägga fram våra önskningar. Det är en uppmaning, en befallning. Och den står också i presens, vilket innebär att det är någonting som är pågående. När det är någonting vi behöver, så är det händer ibland naturligtvis att vi nämner det en gång för Gud. Och så hör han det direkt. Och så har vi bara nämnt det en gång. Och så kan det bli. Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag stod och tvättade bilen. Så drog det in regnmoln över mig. Och det började regna. Ja, så jag gick in en stund. Så ut igen, fortsatte. Så kom det börja regna. Så jag sprang in och ut i huset. Jag vet inte hur många gånger. Sista gången när jag var ute och höll på. Och tänkte jag nu måste jag bli färdig. Och så började det dugga igen. Och då säger jag bara så här, men herre, inte en gång till. Då slutar det där. Jag fick bönesvar på en gång. Det var lite märkligt. Men det är väldigt sällan det är så att vi nämner en gång bara. Jesus säger ju, bed så ska ni få. Och då menar han, be kontinuerligt. Alltså kommer Gud upprepat med era önskningar. Nämn dem flera gånger om dagen. Håll på tills ni känner den här glädjeströmmen då, som vi talar om på förmiddagen, när ni känner visshet över att Gud har hört på. Så det är viktigt, vi får lägga fram våra önskningar, men vi uppmanas göra det gång på gång på gång på gång. Och det här har inte att göra med att Gud inte vet vad vi behöver. Det har heller inte att göra med att han har svårt att höra. Utan han har helt enkelt bestämt, och det är ett mysterium, att sina välsignelser knyter han till den som upprepat frågar efter dem. Och det är en sån där fråga som vi vill ställa till Gud när vi kommer till himlen. Varför valde du att göra så? Det vet vi inte. Men så är det. En kontinuerlig fråga. Herre, du ser det här behovet jag har. Ibland är det så när vi ber om sånt som vi tycker att vi behöver. Så det bleknar bort. Och då tror jag att Gud visar oss att nej, men det här är inte vad du behöver. Det finns andra saker du behöver. Men ibland ligger det kvar. Va? Då får vi komma upprepa till Gud. Det. Och det här är bra för oss. Det är bra för oss att liksom ett barn går till sin mamma och pappa hela tiden och ber om det de behöver. Och då får de det de behöver. Så får vi göra likadant. Och då säger han, gör inga bekymmer för något utan låt i Gud i allt få veta era önskningar. Hur då? Jo, genom åkallan. Vi har talat om vad åkallan var för någonting första gången. Va? Vid denna tid börjar man åkalla Herrens namn. Man ropar till Gud. Va? Det finns en sån dimension av det. Ett rop. Det kanske inte är så fantastiskt formulerat. Men det är ett rop. Åkallan. Och så har vi bön. Det är vad vi tänker när vi ber. Vi ber Gud formulera våra behov till honom. Vi berättar hur vi har det. Vi talar med honom. Abba, Fader. Och så tacksägelse också. Och det här är en märklig sida av det. Att en bön som leder till att vi får det vi behöver är väldigt ofta kantad av tacksägelsen längs vägen. En pastor hörde nyligen, han sa så här: om vi har ett löfte från Gud att någonting ska ske, antingen från Bibeln eller han har talat till oss och lovat någonting, då behöver vi tro det först och främst. Vi ska tro att vi ska få det vi ber om. Och så ska vi be om det. Och sen ska vi prisa honom för det. Och den allra viktigaste lovprisningen är inte bara den som kommer när vi har fått det vi ber om. Utan vi prisar honom innan det har kommit. Eller hur? Vi tror det. Vi ber det. Och så prisar vi honom. Så att under hela den här processen då vi berättar för Gud det här behöver vi, så finns det ett moment av tacksamhet hela tiden. Tacksägelse. Lyfter upp hans namn. Så att lovprisning och att lägga fram egna önskningar, det går också hand i hand. Egentligen är det dumt som jag gör att tala om flera olika typer av bön. För egentligen är det här en mix av alltihopa. Men ibland behöver vi liksom dela in det i olika fack. Det passar mig väldigt bra att göra det. Men egentligen så är det ju en helhet det här. Va? Sen säger han ju då, va? Han börjar med det. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt. Det finns en motsatsförhållande mellan att göra sig bekymmer och lägga fram sina önskningar. Ser man och känner att man har behov, då kan man ju välja då att antingen gå genom livet med bekymmer, med oro, med ångest för det här. Hur ska det bli? Jag behöver det här. Men det finns en annan mycket bättre väg. Det går till Gud. Och så lämnar vi över bekymret. Va? Och det märkliga med det där, det är att, har ni hört uttrycket det saliga bytet någon gång? Luther skrev om det, att vi går till Kristus med vår synd och lämnar den till honom, och så får vi hans rättfärdighet istället. Här talas om ett annat byte. Vi går till Gud med våra bekymmer över vad vi behöver, våra önskningar. Och då tar han bekymren och önskningarna också. Och så ger han oss sin frid istället. Trots att vi kanske inte har sett någon förändring. Om det är något vi behöver, så det står inte helt plötsligt framför oss. Men vi lägger fram det och säger: Herre, jag är bekymrad för det här. Det här är något jag behöver. Då tar han bekymren och sen får vi hans frid istället. Så att när vi lämnar bekymren åt Gud sker detta byte. Vi får hans frid. Och den här friden är så märklig. För det står här: den övergår allt förstånd. I det som Larry läste i förmiddags står en annan översättning. Vad står det i den där? Bibel 2000 eller?
Vilken läser?
Ja, den där, NT81. Det står något annat. Guds frid som...
Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker.
Just det. Ser ni här, det är inte bara så att friden vi får är så att den övergår vad vi kan tänka. Den är också mer värd än allt vi kan tänka. Så till och med våra önskningar som vi kommer med är ganska futtiga i jämförelse med, alltså nu säger jag inte, vi ska inte negligera de behov vi har. De är riktiga, de finns, de är inte påhittade och det kan vara jobbigt att bära. Men den frid Gud ger oss är mer värd till och med än det bönesvar som vi faktiskt söker efter. Är ni med på vad jag säger? Om man skulle kunna väga då det vi, behovet vi behöver få fyllt mot att få Guds frid, så väger alltid friden mer än det här. Och friden, den har den funktionen att den skyddar oss under den tiden då vi väntar på att vi ska få bönesvaret. Och det är den som gör att vi kan vila i att veta, jag behöver ett jobb eller en lägenhet, jag har ekonomiska problem eller någon som bör bli frälst i min familj eller jag är svårt sjuk eller vad det nu kan vara för någonting. Och så lägger vi fram det kontinuerligt inför Gud, vi är bekymrade, vi lämnar över det. Och då ger han oss friden som en bekräftelse på, jag har hört dig. Jag har hört dig. Och även om du inte ser någon förändring, så friden bär dig sen då fram till den dagen då du antingen får flytta hem till Herren eller du ser bönesvaret i verkligheten. Men den där friden, den är alltid liksom större än alla bönesvar Gud kan ge oss. Det står på ett annat ställe att Gud kan göra långt mer än vi kan begära och tänka. Och det här är en sån sak att han ger oss en sån där förunderlig frid på insidan. Och jag kommer ihåg, det där drabbade mig en gång när jag hade jättestora bekymmer. Det var mitt första arbete. Jag hamnade i en andlig konflikt med en arbetskamrat. Och jag var ju ung, jag var knappt 20 år och vågade inte gå till jobbet. Jag fick sån ångest över det så att jag klarade inte av att gå dit. Och det var en man som kom hem till mig efter att jag hade varit hemma en vecka från jobbet. Och jag tänkte, livet är slut, jag vet inte hur jag ska resa med. Så han kom upp till mig där jag satt på övervåningen och så bad han bara en enkel bön för mig. Han sa inget speciellt. Jag var ändå inte mottaglig. Jag hade grävt ner mig så i mina bekymmer. Helt plötsligt så kände jag mig lugn. Och hur jag än försökte oroa mig igen så gick det inte. Det var märkligt. Alltså Gud tog mitt bekymmer. Försvann den arbetskamraten? Nej, han var kvar. Men friden intog mitt hjärta istället. Och då kunde jag gå dit, jag var lite skakig. Men det var liksom någonting som bar mig ändå. Så att ja, men jag kan gå in i det här. Därför att friden är mer värd än allt annat. Och den, vad står det? Den bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Vi pratade om en sång på förmiddagen. It is well with my soul. Va? Den svenska översättningen var, jag har frid i min själ. Det är just det där, va? Jag har frid i min själ. Va? Det är lugnt här inne. Därför att jag har lagt fram allt för Gud. Han vet hur det ligger till. När vi sedan har bett och gjort våra önskningar kända inför Gud, så finns det också ett sätt att få den här friden att bestå. Det finns en koppling mellan vers 7 och vers 9 här. Ser ni det? Och det är det som står i vers 8. Och i början av vers 9. När vi har lagt fram våra bönämnen, det vi behöver, då står det, Guds frid som övergår all förstånd ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Men längre ner står det att om ni gör sig så, då ska fridens Gud vara med er. Alltså, Paulus talar om frid här två gånger. Och emellan beskriver han hur vi ska göra efter att vi har lagt fram våra önskningar för att den här friden vi har fått ska bevaras. Då säger han vers 8, för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett, det ska ni göra. Den här väntan vi har, när vi har lagt fram våra önskningar och vi upplever friden och vi väntar på att våra önskningar ska uppfyllas. När friden bär oss genom den här längtan, då är det vår uppgift att göra det som är rätt under tiden. Att hålla fast vid allt som är värdigt, rätt och rent. allt det som Gud håller högt. Eller hur? Som kallas dygd och förtjänar beröm. Alltså allt sånt som Gud ser med behag på ska vi hålla fast vid. Och göra, han säger också vad ni har lärt och tagit emot. Alltså vad vi har lärt oss att tro. Och hur vi har lärt oss att leva. Så den där transportsträckan mellan att ha lagt fram sina önskningar flera gånger och upplevt friden. Och sen här framme så kommer bönesvaret då. Friden bär oss genom det här så länge vi följer Jesus som vi gjorde tidigare. Alltså vi fortsätter att göra det som är rätt i hans ögon. Hur obetydligt vi själva än tycker att det är. Därför att när vi väntar på bönesvar, en sån väntan är alltid aktiv. Den är aldrig passiv. Den kan vara passiv i det att vi hjälper inte till att ordna bönesvaret. Det behöver vi inte göra. Och det har vi gjort många gånger. Allihopa som sitter här har försökt hjälpa Gud. Och det brukar inte bli så bra. Men det vi har lämnat över, det tar han hand om. Men det andra som vi har kvar, vi ska leva varje dag. Göra det som är rätt i Guds ögon. Sköta våra arbeten. I den mån vi får möjlighet vittna om Jesus för människor vi har runt omkring oss. Förvalta allt det vi har fått. Ta hand om våra barn, våra barnbarn och vad det nu kan vara för någonting. Att fortsätta då, medan friden bär oss. Och sen där borta någonstans, nära eller lite mer kära, så kommer den här önskan att uppfyllas. Och vi får se det i verkligheten. Så är det. Gläd er alltid Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se vänliga med er. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara er hjärtan och tanken i Kristus Jesus. Och det ska vi göra nu. Vi ska lägga fram våra önskningar.